Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och
Design. Podplay.
Gott nytt år!
Men gott nytt år!
Har vi redan sagt det? Och var det förra? Nej, det var dagen innan nyår.
Jag minns inte.
Jag tror att det var dagen innan nyår som vi släppte.
Det funkar förra. Väl att säga ett tag till. Gott nytt år! Gott god nytt fortsättning!
God fortsättning!
dock inte min värsta gott slut.
Hattar du den? Mm. Berätta hur det får dig att känna.
Som att vi är på väg mot
slutet.
Jordens undergång.
The actual slut. Jag tänkte typ att du skulle vara så här, jag hatar när folk är typ så checka och vill säga det. Men det var inte det, utan det var att du var,
nej.
Blev rädd för slutet.
Jag bara såg mörkret i det.
Ja, men bra. Men då, det, jag tänker typ att det kan vara skönt för mig att veta.
För det, brukar du säga det?
Nej. Men däremot är jag väldigt, väldigt för att runt jul så här, säga god jul till någon som typ jobbar i en affär eller kanske man...
Det tycker jag är jättetrevligt.
Alltså typ även kanske så om man åker på en buss. Det gjorde man inte så mycket det här året.
Absolut. Men alla man kommer, alla man liksom råkas med, då kan man ju få ett gott jul.
Ja, men det ger mig en sån god känsla.
Mm, jag håller med. Jag förstår precis vad
du menar. Jag känner mig som ett personligt Christmas miracle. Sänkte det ribba för.
Verkligen, underbart ju.
Det här är mord mot mord.
Det är det.
Som nu går in på sitt tredje levnadsår, typ kan man säga.
Det är ju väldigt intressant.
Alltså det är ju slutet av januari som vi har vårt treårsjubileum.
Shit.
Det är så jävla många år.
Det känns väldigt länge. Det känns som att det båda har gått väldigt fort och som att vi har hållit på för evigt.
Ja, verkligen.
Eller? Håller du inte med?
Jo, alltså 100%. Jag håller 100% med. Det är alltså... 6 gånger så gammalt som ditt barn är.
Ja, det är intressant. Det men det märks, tycker jag.
Intressant. Ja, alltså den är ju mognare.
Den är mycket mognare.
Den äter mycket, sin broccoli och håller inte bara på att tafsa på den.
Exakt så. Försök inte äta uppläggningsfatet istället för det som ligger
i. Men den är ju well behaved. För har man lärt sig när man är 3? Fan, det bästa.
Men man kan vara ganska mycket. Man typ kan springa på en sån springcykel.
Just det. Mycket bra.
Kanske en del kan cykla på en till och med en trehjuling.
Vet du vad? Jag tror verkligen att våran podd kan cykla på en trehjuling.
Det tror jag också.
Väldigt tidig med att cykla.
Alltså, jag vet inte, kanske man är ännu tidigare. Jag bara utgick från en treåring som jag träffade nyligen.
Så, men den kan ju ha varit lite dålig.
Som var på en springcykel. Mm. kan ha varit. Men jag vet inte. Nej, men precis. Vår podd kan allt som en vanlig treåring kan.
Och även lite mer.
Absolut, mer. Mycket.
Nästan mest, kan man säga.
Efter, framförallt eftersom det är 2 30-åringar, 30-plussare som leder den.
Fast jag tänker typ att vi är ju föräldrarna.
Okej, du tänker så.
Alltså har jag nu gett vår podd liksom en egen identitet? Är, du vet, är vårt liksom... Är vår podd en enskild juridisk person nu?
Ja, men det tycker jag väl.
Ja, men bra. Okej, bra. Så att om den går åt helvete, då är det inte vårt ansvar. You're on your own.
You're on your own, Mr. Podcast. Eller Miss Podcast.
Miss Podcast. Hur mår du?
Ja, men jag mår bra. Hur mår du själv?
Jag mår bra. Jag har precis landat i soffan från våra... från liksom,
från Smålands mörka skogar.
Fan alltså, Småland, toppen ställe.
Alltså, ja, absolut.
Va? Tänker du snacka skit om Småland nu?
Nej, inte alls, men jag bara tänker det, mitt, liksom, min relation till Småland är att det bara är när på, för jag har ju bilat fram och tillbaka till Skåne väldigt mycket mina dagar. Och Småland är ju liksom ett parti med skog.
Ja, så härligt.
Ja, men jag tror att vi är lite olika där. Jag gillar nog lite mer öppna landskap.
Just
jag
det.
Och Uffe Lundell.
Just det, ja, men det är ni där, ja. Mm. Medan jag gillar mer så, vad har vi för låtar om skogen? Skog, vind och vatten. Jag har gjort om.
Just det. Fint.
Tack. Ja, men jag förstår. Jag förstår. Men jag har
så
ju
det är väl det.
Jag har ju liksom utvecklat en nära relation till Småland på väldigt liksom tunn bas.
Ja, den känns ju nästan då tunn, måste jag säga.
Ja, jag erkänner det. Mm. Men Småland, I love you. Jag försöker hitta ett skönt sätt att ligga här nu.
Jag ska så säga en sak. Min starkaste relation till Småland,
uh-huh,
det är A6 Center i Jönköping. Där har jag ätit på McDonald's kanske 200 gånger i mitt liv.
Men varför äter du inte på Gyllene Utten?
Det gjorde väl alltid min för detta styrpappa göra. Men jag gillar inte, alltså Karin, snälla.
Du gillar McDonald's.
Vi pratar mat. Nej, ja. Vi pratar mat. Ja, jag gillar inte sån mat.
Det, framförallt
bricklunch där.
Nej, det är det inte. Men det är, alltså framförallt är det ju så att om det är någon mat du gillar så är det ju McDonald's.
Så är det McDonald's, absolut.
Så att du skulle välja det över nästan vad som helst.
Det skulle jag. 100 gånger. Men vi pratade faktiskt om Gyllene Utten på vägen ner, för då min för detta styrpappa vill gärna, alltså nej, för jag var i Skåne.
Ah.
Och då pratade vi om det att Gyllene Utten var liksom verkligen ett sånt lite fancy ställe back in the days.
Yep.
Att folk tillbringade liksom så här, som mamma sa, liksom bröllopsnatten där och sånt.
Ja, för det är också ett hotell.
Exakt.
Och kan man ha livepodd på Gyllene Utten?
Ja, det kan vi. Absolut.
Jag tror typ inte vi kan det.
Det tror inte jag. Men vi kan låtsas att vi kan det.
Absolut. Nej, okej då. Nej, det kan bli svårt. Jag tror inte vi har så många. Hur många lyssnare har vi på Visingsö?
Ja, men kanske en.
Ja, den är väldigt smal. Så det får, det är
liksom, men väldigt lång.
Den är väldigt lång. Men hur var det? Vet du hur var ditt nyår?
Nej, men det var bra.
Har du haft
det mysigt? Jag har haft det väldigt mysigt. Det var väldigt bra. Jag gjorde en jättespännande, en efterrätt som tog 40 år att laga.
Vad gjorde du?
Jag gjorde, alltså det kommer inte, det är det som är så deppigt. Det kommer verkligen inte låta, det kommer liksom inte låta.
Oh, nej.
Så avancerat. Men det var en chokladmos. Och så var
gott.
Det browniebitar på. Och så var det dulce de leche, som du vet, som man kokar i sån burk.
Ja.
Och sen var det rostade cashewnötter med salt.
Alltså vet du vad? Det lät asgott. Det lät jättegott, vill jag säga. Jag förstår.
Nej, men det var
menar.
Larvigt.
Nej, jag tycker att det lät jättegott, verkligen.
Jo, men jag menar det var larvigt att det tog så lång tid. Alltså fan, most har ju typ 10 minuter att göra.
Men vad
men
var det?
Det var Roy Fares recept.
Och de är ju han har alltid i världen.
Ja, men han har alltid så himla så här avancerade. Så man skulle så här koka sockervatten och droppa i en äggblandning. Så man, du vet, så här. Och så skulle man göra, det hade kanske 70 skålar framme när jag bakade. Men det blev gott, men jag menar det var som att det var en virvelvind som dragit fram.
Men vissa recept, alltså vissa receptmakare känns ju som att de bara gör sina recept för att liksom framstå som så, alltså få
som
sig
tuffa.
Själva att framstå som liksom det de gör som så svårt som möjligt.
Ja, och bakning är ju ofta att man väger saker.
Just det, man ska vara så noga, ja.
Mm. Så det var ju
men Anna,
jävla sjå.
Du är ändå min Nigella Lawson.
Tack. Det här var verkligen det. Det här var naughty chocolate.
Nej.
Inte det typiskt henne att säga så.
Alltså verkligen att hon är typ så att allting är liksom
naughty chocolate with some devil caramel on top. Så var det.
It's like sex on a plate.
Ja, det sa hon absolut om den här förrätten. Det var förrätt, det var det som var så sjukt.
Det var förrätt. Kul att ni hade sån tvärtom middag på nyår.
Ja, nej men så det var bra allting. Det var, it was all good in the hood.
Bra, det glädjer mig. Jag kan inte prata. Blablabla. Vi hade
det.
Ingen dessert.
Nej, men bara en sån sak.
Jag är inte så dessertig av mig.
Nej, jag vet. Och jag kan tänka mig att ditt sällskap inte var det heller.
Nej, gud. Du hatar tydligen dem.
Hatar jag dig kanske?
Nej. Nej.
Men jag hade, var det ingen som hade velat ha det så här? Nu äter inte jag godis längre. Men
lite choklad och sånt där kan man ha. Det hade vi.
Precis. Hade jag, det är typ annars min godaste efterrätt.
Godis.
Godis.
Du måste sluta med ditt godisstopp.
Måste jag?
Ja.
Vi får se. Jag kan ju inte kontrollera det, det är ju det som är grejen.
Men också, framförallt så kanske jag, inte du då, eftersom du inte säger det här, utan jag måste sluta kalla det för godisstopp. För att det låter som att dina föräldrar ska ge dig 500 kronor i slutet av
året. Det är verkligen inte ett godisstopp. Det är bara ett,
att du inte äter godis.
Ett livsval.
Ja. Men jag tycker fan, jag hade du godisstopp när du var liten?
Ja, men det höll man väl inte en kvart ens.
Fick du några pengar för det?
Ja, man ljög ju om det.
Alltså för mig, det fanns inte på kartan, ska jag berätta för dig.
Är det sant?
Ja.
Jag tror mina föräldrar hade aldrig, alltså,
det fanns heller liksom inte på kartan från deras håll. Alltså nej, okay. De hade aldrig varit så här, vill du ha pengar? Här, du får pengar om du inte äter godis.
Nej, okay.
Det hade liksom inte hänt.
Jag tror att det var underförstått mellan mig och mina föräldrar att jag åt godis.
Just det.
Men att de typ inte sa någonting. Och nej. Att jag fick 500 kronor på ett år. Alltså, det är ändå så jävla lite pengar. Alltså förlåt, alltså, med 500 kronor på ett år. Alltså,
vet du vad det är? Det är värdelös timlön. Alltså det är alltså, så dåligt timlön.
Det är verkligen sämst. Alltså.
Nej, jag tycker faktiskt att du skulle ha det fastän du åt lite godis ibland.
Men du, ska vi köra eller?
Ja, men jag tänker det, för jag har inget att tipsa om. Har du det?
Nej, alltså jag har både läst och lyssnat på lite olika saker, eller tittat på lite olika saker, men det är inget värt att vi tipsa om, ska jag säga.
Jag kollar om True Detective säsong 1 precis.
Just det.
Det är
nice.
Fan alltid a treat.
Det är bra.
Jag har inte heller någonting. Gud, nu var jag precis på väg att lägga på vårt samtal. Hej då.
Hej då.
Men ja, vi kör. Det gör vi. Och jag tror att det är du som börjar.
Jag tror också det, va?
Toppen!
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Har vi vibe, Brutti?
Nej.
Brukar man inte säga vibe?
Nej.
Får du en bra vibe av mig?
Nej.
Jag vill inte spela in längre. Nej. Något Kaiko är den humorfyllda podden på ren östgötska där jag, Davva och min kompis Brutti ger dig en dos skratt i kollektivtrafiken.
Men fan går upp en vanlig jävla tisdag morgon och ställer sig och stryker.
Det perfekta sättet att göra vardagen lite mer underhållande, va? Lyssna på Podplay.
Jag befinner mig i Florida för i veckans avsnitt. Och jag ska berätta en historia om en man som fick uppleva typ en av de mest osannolika sakerna man kan tänka sig. Året är 2006 och vi befinner oss i Lakeland i Florida. Och huvudpersonen, eller en av huvudpersonerna, är Abraham Shakespeare. Är 41 år gammal. Han är, beskrivs det som typ en helt vanlig kille. Han har haft det ganska tufft. Och han hoppade av skolan i 8:e klass. Och han hade problem med att läsa och skriva och räkna och sådär. Han har typ aldrig riktigt lärt sig det på riktigt. Och han sysselsätter sig, som jag förstår det, med lite olika arbeten för att få det att gå ihop. Han arbetar bland annat som lastbilschaufför med en som alltså kör varor typ. Till, jag skulle säga ICA, det finns ju inte i USA, men till motsvarande. Och så jobbar han typ med lite olika gigs skulle jag kunna säga. Han hjälper också till med att städa och lite sådana, du vet, allt i allo grejer hos sin kompis Greg som äger en barbershop. Men en dag så är Abraham ute med hans kompis Michael Ford och de är på väg till Miami. De är alltså kompisar och kollegor. Så de stoppar vid typ en bensinmack eller någon sån kioskaktigt för de ska köpa cig och typ en läsk. Så Michael ska gå in och handla åt dem och när han hoppar ur bilen så frågar han Abraham vad han vill ha. Och då säger han, men jag vill bry mig inte om någon läsk utan jag vill gärna att du köper två lotter till mig. Så han ger Michael sin sista $5 sedel för att köpa en lott och så hoppar han ur bilen. Några dagar senare, när Abraham inte dyker upp på jobbet, alltså hos Greg då, som har den här barbershoppen, så ringer Greg till honom och frågar var han har tagit vägen. Abraham berättar då att han nödvändigtvis inte tänker komma in och jobba mera, för Abraham har, han har liksom länge spelat på lotto och han har äntligen vunnit storvinsten.
Hur mycket har han vunnit?
Han har vunnit 30 miljoner dollar.
Åh jävlar.
Ja, nej, det är så mycket pengar. Man kan typ inte fatta det ens.
Nej, det kan man faktiskt inte.
Och när han ska plocka ut vinsten så får han välja om han vill ha ut allting på en gång eller om han vill få ut 1 miljon om året.
I 30 år.
I 30 år. Så han väljer att plocka ut hela vinsten på en gång. Och efter skatt blir det då 17 miljoner som han får ut.
Alltså det är inte det här skattat och klart som det är på vissa svenska lotterier.
Nej, han får...
Men ändå 17 miljoner dollar.
Det är så mycket pengar, det är så sjukt mycket pengar.
Ja, det är absurt faktiskt.
Liksom, och gå från att ha typ, han tjänade vet, 8 dollar i timman på sitt lastbilsjobb. Och ja, han hade liksom typ 5 dollar på sig. Alltså det var typ alla hans pengar och det köpte han en lott för. Och så fick han, ja, så jävla mycket pengar.
Wow.
Så när han då har fått ut sin vinst så köper han ett stort hus i ett gated community som heter Red Hawk som ligger i ganska nära Lakeland. Och det köper han för 1,1 miljon dollar. Vilket enligt vissa tycks vara ganska mycket pengar för att vara i. Alltså det är ju jättemycket pengar. Men jag menar, det finns ju nog ja. Men i Florida så verkar det vara ganska mycket pengar. För det verkar vara typ ingen skatt och massa sådana skit där.
Ja, ah, okej. Okay.
Och sen så köper han en Rolex i en, på typ en pantbank och en Nissan, någon modell av Nissan. Så liksom ingen sån direkt lyxbil, utan han köper en bil.
Men han har liksom inte gone totalt overboard?
Nej, men han verkar vara en sån väldigt så här schysst och generös kille. För att han har ju då liksom växt upp. Det är nog ingen som har haft det så asfett i hans område. Mm. Så att han är otroligt generös med sin vinst. Så han typ lånar ut pengar till höger och vänster till sina vänner. Och han blir utnyttjad av vissa verkar det som. Liksom. Men han vill, jag tror han har svårt att säga nej. Och det verkar, han kanske typ har dåligt samvete för att han typ har lyckats, du vet, vinna de här pengarna och andra har inte det och sådär. Och den här Michael Ford då, som hjälpte honom att han, eller som handlade lotten åt dem, han kommer tillbaka liksom, typ ett halvår efter han har vunnit och sagt så här: jag vill ha 1 miljon dollar för att jag var med typ, eller för att jag köpte den. Men Abraham säger bara så här, men nej, jag kommer inte ge dig 1 miljon dollar för att du var med när jag vann min lott. Och då säger Michael typ så här, då ändrar han sin story till att bara så här, men du stal den av mig. Så vet, de hamnar i rätten och du vet så här, det är massa såna back and forth. Den här Greg som hade den barbershoppen, han lånade 63 miljoner dollar. Det var någon snubbe som jag läste lånat upp till 1 miljon dollar. Du vet, han bara sprider pengar runt omkring sig så här.
Du sa att han hade lånat 63 miljoner dollar.
Det hade han inte. Det var
63 000. Ja. Mm. Ja, men jag fattar. Det är liksom det sprids pengar nu.
Det sprids mycket pengar till höger och vänster.
Men också, är det inte upplagt för att det ska bli kaos när man är så här, här, ta mina pengar och köp en lott till mig?
100%. Alltså, om det inte är familjen, typ, don't do it.
Men typ, även om det är familjen. Okej, okay, ja. Alltså så här, ja, jag skulle låta Marcus köpa en trist till mig. Det kan jag säga.
Jag hade kanske inte låtit Oscar göra det. Jag vet inte, men vi är inte gifta. Nej, alltså, jag tror Marcus han har sån lurendrejare-look.
Men han har ju lucken, men han har ju inte sättet.
Han har inte balsen för att lura mig.
Han tycker om dig. Ja, och han är väldigt mån om sin relation till Sigrid med.
Okej, okay, då, kanske. Vi får se, jag ska tänka på saken.
Okej, okay, bra. Mm.
Men han har då, som de flesta andra, ingen aning om hur man liksom hanterar så här mycket pengar. Och det faktum att han inte kan läsa eller skriva eller typ räkna hjälper ju liksom inte till. Nej. Så man, han vet inte om han ska investera, ska man lägga i den madrassen, ska allt in på ett konto, du vet, hej och hå. Plus att han har liksom typ inte så mycket pengar kvar, eller vet, folk lånar bara, han lånar ut pengar till höger och vänster och betalar för folk och sådär. Men så knappt ett år efter att han har vunnit pengarna så hör en kvinna som heter Doris Moore, som kallas för Didi, av sig till Abraham. Didi har startat ett framgångsrikt företag i Lakeland som är typ sådär, sjuksköterske bemanningsföretag av något slag. Och hon säger att hon vill skriva en bok om hur utnyttjad han har blivit, typ. Alltså du vet så här, om hans liv och hans vinst och typ vad folk har, att folk har utnyttjat honom. Och hon säger också att eftersom hon då är van vid att liksom driva företag och förvalta pengar, så vill hon hjälpa honom att förvalta hans förmögenhet.
Aj då.
Så hon börjar göra så här videointervjuer med honom i hans hem, men det blir aldrig någon bok av det, utan det är liksom bara, de håller på där. De blir liksom kompisar typ. Och hon har då, hon då tar hand om hans pengar, och hon råder honom att starta ett visst typ av företag som hon döper då till Abraham Shakespeare LLC, tror jag att det heter. Och det står för någonting som hon då säger till honom ska vara väldigt fördelaktigt. Och på bara ett halvår så har Didi då lyckats skriva över hans hus på henne. Hon har också då fört över liksom pengar via det här företaget till hennes egna konto.
Men, och det här var ingen person som han egentligen kände innan, utan hon presenterade sig som så här: hej, jag skulle vilja skriva det här om dig bara liksom.
Exakt. Och han har ju lånat ut ganska mycket pengar då redan, så Didi börjar också försöka driva in hans skulder hos andra människor. Hon säger att hon typ hjälper honom, och när folk säger typ så här, men varför håller han sig undan? Eller varför liksom, var är han? Var är han själv? Så säger hon att hon typ, att han är trött på att folk bara vill träffa honom för hans pengar. Så att hon då är Abrahams nya spokesperson. Och det är typ, han, det är som att liksom, helt plötsligt så bara är det ingen som träffar honom längre, utan det är bara Didi som för hans talan. Så att när folk frågar typ vad han är, så har hon så här, den ena och den andra ursäkten om vad han befinner sig. Så hon är typ så här, men ni vet ju, han har ju alltid velat åka till Karibien typ. Nu när han vann så passade han på att göra det. Han vill typ hålla sig lite lågt, hålla sig lite undan nu när han är trött på alla människor typ. Men till slut blir då Abrahams kusin misstänksam och kontaktar polisen för att anmäla honom försvunnen. Och han är försvunnen. Folk börjar tycka att det är konstigt. Och sen är det på något sånt webbsleuthforum som någon postar en artikel. För du vet, det är någon som börjar så här: he won the lottery for $30 million and now he's gone. Typ. Så de börjar typ så här gräva i massa saker och tycker typ att de liksom tipsar. De pekar åt Didis håll.
Yeah.
För de hittar då liksom bevis på att hon har då gjort alla de här pengatransaktionerna och så här, och polisen tycker bara så här, det är något som inte stämmer här. Liksom, ja, de bestämmer sig för att de vill prata mer med Didi och undersöka hennes, liksom, henne närmare. Så polisen övervakar henne under några veckor, och det är tydligt att hon har gjort mer hon har gjort någonting. Hon vet mer och har gjort något annat än vad hon låtsas.
Mm.
Så Didi då börjar få lite panik när både de här webbsleuthsen och polisen är henne på spåren. Så hon, alla som typ frågar henne om hon vet vad Abraham är, och säger hon bara så här, nej men jag har ingen aning, jag har ingenting med det här att göra liksom. Men i ett helt desperat försök, eller man ska säga, så ber hon den här Greg, alltså som hade den här barbershoppen, att ringa till Abrahams mamma och låtsas vara Abraham och säga att allt är bra med honom. Och hon gör det på ett stört sätt. Och hon typ säger till honom så här: kan du hjälpa mig? Du får $300. Jag vet inte exakt hur de känner varandra eller de får kontakt med varandra. Men hon reachar ut till honom och säger att han ska få $300 om han ringer till Abrahams mamma. Så Didi tar alltså med sig Abrahams mamma ut på restaurang. Och när de sitter på restaurangen, som av en händelse, så ringer hennes telefon. Och då är det då Abraham. Och hon typ säger, mamman så här, hon bara, men det låter inte som du. Och han bara, ja Abraham, du vet, det är bara lite konstigt på linan. Och du
just
vet,
det är så långt, jag är så långt borta att min röst har förändrats över telefon.
Ja, exakt.
Yes, perfekt.
Och det är helt sjukt att den här Greg går med på det.
Stackars hans mamma.
Jag vet, det är så himla hemskt. Ja. Det är så himla sorgligt verkligen. Men så polisen börjar då liksom också bara så här, okej, den här Greg typ. De lyckas koppla ihop Greg och Didi. Och efter ett tag så erbjuder de Greg en chans att hjälpa polisen. De berättar då att de misstänker att Didi har någonting med Abrahams försvinnande att göra. Och då blir Greg typ så här, han bara, ah fan, jag kanske borde typ hjälpa dem att se till att ta reda på vad som hände med Abraham. För att han var typ ändå schysst mot mig, lånade ut fett mycket pengar, bla 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 bla. Mm.
Rimligt.
Verkligen. Mm. Så att de säger så här, kan du utrusta dig själv med avlyssningsmaterial nästa gång du träffar Didi? Och då säger han så här, ah, men jag vill inte göra det så här med en klassisk tejp på kroppen. För att hon har förut typ trott, alltså med klassisk tejp menar jag, du vet så.
Vad är klassisk tejp?
Då menar jag när man, du vet, har en sån mikrofon innanför skjortan typ.
Ja, för hon har typ kollat innan.
Ja, hon har liksom, ja, du vet, misstänkt honom innan. Så han är tydligen lite missbrukare av Red Bull. Så han gör som en liten sån avlyssningsmackapär som han sätter i sin Red Bull-buss.
Nej.
Som han har med sig i bilen in nästa gång han träffar Didi.
Oh, wow.
Ja. Så när de väl träffas pushar Greg henne. Och hon säger typ först inte direkt någonting att hon har med försvinnandet att göra. Men hon pratar om det. Alltså hon säger massa konstiga grejer. Och polisen ger sig inte. Så de dyker upp titt som tätt hos Didi. Och typ Greg fortsätter att träffa henne för att pumpa henne på info liksom. Så det tar ett tag. Men, och pressen blir ju också, typ pressen blir tipsad om Didi också. Och hon pratar, alltså vet, hon är så här knäpp, för hon så här pratar så här vitt och brett om Abraham. Och hon iklär sig då rollen som en orolig vän. Typ.
Ah. Men man vet inte om de hade någon liksom kärleks, alltså sexuell relation typ?
Det verkar inte som det. Nej. Men så Didi börjar efter ett tag bli orolig, för att hon tycker att det är för mycket ögon på henne liksom. Så vid något tillfälle, så när hon pratar med Greg, så börjar hon prata om en man som heter Ronald.
Oj.
Ronald är tydligen en knarklängare som hon säger sig vara helt säker på att det är han som har gjort någonting med Abraham. Men, och då så Greg och polisen och alla bara så här, okej, okay, hon har bara fabrikerat en person.
Yeah.
Du vet, det är inte sant. Och mycket riktigt, så småningom så får Didi Greg att förstå att hon behöver någon som kan tänka sig att ta skulden för mordet på Abraham. Så hon typ säger inte att det är hon som har gjort det, men hon säger så här, vet du någon som typ redan ska få ett fängelsestraff, eller som har fått ett fängelsestraff, som kan tänka sig att så här, för pengar ta på sig skulden för mordet på Abraham?
Just det, och då är, hon har ju pengar, ja.
Exakt. Och då så säger Greg så här, ja men absolut. Så att han går direkt till polisen och säger att det här har hänt. Så då så tar de en undercover cop som heter Mike, tror jag han heter. Som utger sig då för att vara någon som ska avtjäna ett långt straff. Så de säger, Greg kopplar ihop Didi med den här Mike, som egentligen är polis, men som Didi tror ska få fängelse. Så han säger typ så här, okej, okay, jag kan tänka mig göra det för 50 000. Men jag måste veta liksom mer, jag måste ha mer intel om det här. Så typ, yep. Du måste berätta var hans kropp finns. Och ja, typ pistolen. Typ. Jag behöver, du vet, ha tillgång till pistolen som har mördat honom. Eller det är vapen som har mördat honom. Så då är typ Greg så här, han bara, men det kanske inte var du som gjorde det, och du kanske inte vet var vapnet finns, men du kanske kan säga till den som har vapnet att den behöver ge det till dig, du vet. De kör en sån här jättelång harang och så, yeah. Typ så här. Ja. Sagt och gjort. Didi dyker några dagar efter det här mötet upp med en pistol som hon säger så här, det är mördarens pistol. Hon berättar också var Abraham är begravd.
Oj.
Han ligger begravd på tomten till Didis pojkväns hus.
Okej, perfekt.
Och samma dag så att, som de får reda på det här, så bestämmer sig polisen för att gå in och plocka Didi. Så polisen hittar då som sagt bevis på att det är Didi som har köpt den här pistolen. Hon har också köpt, hon har köpt liksom massa komprotomerande.
Komproterande, vad heter det?
Sånt material, bland annat den här pistolen. Hon har då också alltså bett sin pojkvän gräva en grop på tomten. Och så för att hon har sagt att hon behöver lägga skräp i en grop. Sen har hon bett pojkvännen komma tillbaka fylla igen gropen och sen bett honom lägga betong på.
Ah.
Som att han... Ja, så jävla konstigt att han går med på det. Men polisen gräver i alla fall upp Abrahams kropp 9 månader efter att han försvunnit och Didi grips. Polisen tror då att Didi och Abraham har blivit oense om någonting. Kanske det faktum att hon typ har förskingrat alla hans pengar. Och hon har då skjutit honom 2 gånger i överkroppen och sen begravt honom i en grav på hennes pojkväns tomt.
Åh, jävlar.
Den här pojkvännen säger då att han inte vet vad han grävde upp hål för och vad han liksom täckte över. Och den här betongen ska Didi då ha hävdat behövdes för att hon ville ha liksom som en parkering för sin båtplats. Typ.
Okay.
Hon fortsätter att förneka att hon har något med mordet på Abraham att göra och fortsätter med alla konstiga lögner om typ den här Ronald och du vet, massa saker så här, som inte stämmer. Och vid ett tillfälle anklagar hon till och med sin son som då är 14 år gammal.
Oh, perfekt.
Mm. När rättegången inleds så ställer Didi till med jättemånga scener. Hon typ bryter... Ja, hon är verkligen helt galen. De måste så här avbryta rättegången massa gånger. Du vet, hon typ bryter ihop, gråter, får panik. Och du vet, domaren går till och med in och är bara så här, nu skärper du till dig, unga fröken. Eller vad han säger.
Så on-brand-domaren då, säger jag.
Eller hur?
Ja.
Men hon döms mot sitt nekande för mord till livstid i fängelse utan chans till frigivning. Och när domaren läste upp domen sa han, After the trial and listening to all of this over 2 weeks, words that were said, cool, calculated, manipulated. Abraham Shakespeare was your prey and victim. Money was the root of evil you brought to Abraham. You are sentenced to life in prison and shall not be eligible for parole. Baba.
Baba. Så hon döms alltså, hon kan aldrig, eller inte åtminstone i nuläget, liksom få villkorlig dom eller så?
Nej. Och hon sitter inne nu då och fortsätter att förneka. Det finns intervjuer med henne och hon bara förnekar och gråter och det är så sjukt störigt att titta på. Och du vet, hon säger att, alltså vet, hon har så mycket konstiga ursäkter kring allting. Men liksom summan av kardemumman är att hon fortsätter att förneka absolut allt.
Men alltså en sån här människa... Visste vi om hon var dömd för någonting innan?
Jag tror inte hon var det.
Alltså det låter ju sinnessjukt att det här skulle vara typ första gången som hon har säkert någon och alltså åtminstone som har där hon har liksom utsatt någon för någon slags bedrägeri.
Jag tänker att hon säkert har sysslat med lite sådana fakturascams och sånt.
Just det. Att utan hon har varit på det. Mindre nivå och sen så typ så hon bara nu kör vi.
Ja. Och du vet den här gropen, när de bara, men hur förklarar du att en man hittades skjuten, begravd under betong, liksom på din, på den här propertyn? Och då är det typ att hon bara, men jag och Abraham bestämde tillsammans att vi skulle gräva ner pengar i den här gropen. Men typ, när de bara, men hur hamnade han själv i hålet? Och det är typ att hon bara, jag vet faktiskt inte.
Fy fan vad störigt.
Ja, riktigt störigt. Så det var The Lottery Murder, mordet på Abraham Shakespeare.
Stackars honom.
Jag vet.
Det är så sorgligt också med en sån historia där så här, någonting otroligt händer och sen så utsätts man liksom från skit från alla håll.
Nej, jag vet.
Alla plötsligt vill en illa typ.
Men det sägs ju att det finns en sån lottery curse.
Just det.
Att typ ingen blir lycklig av att vinna så där mycket pengar. Men det är därför jag skulle kunna tänka mig att vinna bara så här, alltså 10 000 i månaden i 30 år alltså, på Triss. Ja. Så för det så. Känns himla lagom. Alltså, för det skulle ju inte förändra mitt liv, utan det skulle bara göra det lite bättre.
Jag har typ så här, ändå riktigt nice. Alltså, så här, alltså, det är liksom bara, det här var riktigt nice.
Alltså så, perfekt. Du, 10 000 i månaden i 30 år, det blir ändå ganska mycket. Det blir typ 3,2 miljoner.
Oj, snabbt.
3,6 miljoner. Det blir 1,2 om året. 3,6. Nej, 10 000 gånger 12 är 120 000. Gånger... Ja, men det blir typ 3,2 miljoner. 3,6 miljoner. Skitsa, det är typ inte... Det är mycket pengar. Det är verkligen mycket pengar. Men det är inte så där så att det skulle vara typ att man bara... Alltså, nu går jag och köper den dyraste bilen som finns. Och jag ska köpa hus till min mamma och min pappa och typ min
granne. Nej, och det är framförallt inte typ så att alla dina vänner kommer bara så här... Nu jävlar ska vi snylta på Anna.
Nej, fast ni hade kanske velat bjuda på typ en härlig middag eller något.
Ja, men det vill vi ändå. Även nu.
Okej då.
Det var sorgligt tycker jag. Väldigt det var sorgligt. Jättesorgligt.
Mm. Det är väldigt hemskt. Men jag har i alla fall kollat på Crime Watch Daily, ett avsnitt som heter Abraham Shakespeare, Florida Man Swindled and Killed Over Lottery Win. Jag har läst Wikipedia såklart och Murderpedia, en artikel på thesun.com som heter Who is Doris D.D. Moore, woman who befriended and murdered $30 million lottery winner Abraham Shakespeare, skriven av Emily Flynn. Och en artikel på filmdaily.com skriven av Bethany Wade som heter Abraham Shakespeare's Florida Lotto Murder Mystery. All the details. Och en artikel på abcnews.com som heter Lottery Murder D.D. Moore Found Guilty, skriven av Kevin Dulac och Adam Seacrest. Och så har jag lyssnat på My Favorite Murder avsnitt 157 tror jag det var.
Wow, tack snälla du. Det där var fruktansvärt sorgligt.
Tack! Eller ja, precis, det var det.
Ja.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och Design.
Vi befinner oss i San Fernando i Tamaulipas i Mexiko. Tamaulipas. Det är liksom en liten stad eller liksom ett litet område med typ 60 000 invånare. Det ligger drygt 2 timmar med bil från den amerikanska gränsen och typ relativt nära kusten. Och det här är ett väldigt intressant liksom område rent geografiskt för typ såväl människosmuggling som droghandel. Men också typ har blivit en så här liksom en genomfart för helt vanliga människor från Syd- och Centralamerika som försöker liksom skapa sig ett bättre liv i USA, passerar också liksom igenom här väldigt mycket. Och tidigare har det liksom varit känt för så här friluftsliv, och det var typ ett område där både mexikaner och amerikaner typ, och de åkte dit för att så här fiska och typ jaga duvor och hajka, alltså vet verkligen så. Men efter millennieskiftet så fick den här staden liksom ett annat rykte.
Mm-hmm.
Och Los Zetas är då en del av Gulfkartellen, etablerad på 90-talet. Och de finns sedan 2004 då i San Fernando. Mm-hmm. 2006 så inleds Guerra contra narcotráfico en Mexico. Typ översatt.
Guerra vet man ju betyder ju krig.
Krig, exakt. Det är kriget mot narkotikahandeln i Mexiko. Mm. Som typ inleds, verkar det som, på initiativ av USA. Liksom. Mm. Och det resulterar då i ökade konflikter mellan kartellerna och liksom smugglarna och den mexikanska militären. Och det gör att liksom våldsamheterna i det mexikanska samhället, även för helt vanliga människor, alltså det blir ett mer våldsamt samhälle. Liksom. Där förstås vissa delar av landet är mycket, mycket mer drabbade än andra.
Mm.
Och San Fernando är då en av dem. Liksom.
Mm.
Det här är, tänk att det här är mitt så manstillvända år. Det är nu jag ska bara göra ett helt avsnitt när jag går igenom en god kartellverksamhet. Nästa år har jag en conman och sen blir det palmemordet.
Jag ser fram emot att vara med på den här resan.
visst vet du. Tidigt 2010 så bryter sig Los Zetas loss från Gulfkartellen och det blir liksom en brutal konflikt mellan de två.
Okay.
Så att Los Zetas har då varit liksom en gren av det, men nu är de sina egna och de är liksom bittra fiender då.
Mm-hmm.
Och situationen för civila i San Fernando blir bara värre under den här tiden. I Tamaulipas, som är alltså den här staten där San Fernando ligger, där, det är liksom den stat i Mexiko där, alltså, som har allra flest försvunna personer, typ färre än Mexico City och så här, många, eller alla andra delar. Så 2017 är det 5558 som anmälts, som är anmälda försvunna, och det är typ alltså 3,5 miljon som bor där. Men det är liksom just det här, om man jämför med andra delar, det blir liksom känt för att det är en super brutal eller ett väldigt våldsutsatt område.
Läskigt.
Och det beror till stor del på två stycken så här väldigt, väldigt läskiga händelser. Det ena är, den ena händer 2010 när Los Zetas-kartellen då, den 24 augusti mördar 72 flyktingar från Syd- och Centralamerika i en av de värsta massakerna i Mexikos historia. Fram tills dess så är det liksom så här, den värsta typ massaken som man har upptäckt, liksom, värsta enskilda händelsen. Liksom.
Mm-hmm.
Och där är bland annat en man från Ecuador som blir skjuten i ansiktet, men precis som liksom alla andra, de blir liksom verkligen avrättade. Men han spelar död tills liksom kartellen har lämnat den här, om det här området, och typ tar sig till en så här militär checkpoint och kan liksom berätta vad som har hänt.
Jäklar.
Och det som är så jävla jävla läskigt är att så här, de här, eller allt med det här är jätteläskigt, men de här personerna har liksom bara, de har typ åkt vanliga passagerarbussar när kartellen har liksom kapat bussarna, gått på och typ tagit med sig dem därifrån liksom. Och sen samlat dem på en gård, och där har man antingen krävt dem, det är lite oklart liksom vad motivet har varit, men man har antingen krävt dem på lösensummor för deras egen frihet, men det här är inte, de har ju inte pengar liksom. Eller så har man krävt att de ska jobba för kartellen typ. Men när folk liksom inte, ja, sen har man dödat dem helt enkelt. Och de griper den man som så här har pickats ut som ledare för massaken. Han heter Edgar Huerta Monti, och han säger, han bara, ni kommer hitta fler gravar typ.
Ja, jäklar.
I mars 2011 så kapas flera passagerarbussar i San Fernando-området, och Las Zetas så här går in i en super super intensiv period när de kidnappar passagerare, alltså hela tiden liksom.
Jag tycker det är så läskigt när så här liksom yrkeskriminella blandar in civila.
Jag vet, och det är hela den här historien som är, alltså det jag berättar nu är liksom bakgrund till historien,
ja,
som också är, men hela historien är exakt det. Alltså vad som händer när de här kartellerna använder sig av civila offer liksom.
Ja.
Nej, men så då under de här, det är liksom några, en vecka typ när de går typ attackerar passagerar buss efter liksom buss typ.
Alltså
det är så jävla jävla läskigt.
Mm.
Och de tar då med sig passagerare till en ranch som heter La Joya. Och liksom gör hemska hemska saker. Man, de liksom torterar dem, de våldtar kvinnorna. De tvingar alltså männen att slåss mot varandra till döden. Alltså det är som gladiatorspel liksom. Och när polisen väl upptäcker det här, så hittar man, och liksom så här börjar gräva ut det här området, så hittar man 193 dödsoffer. Och det sägs att typ så här, under den här tiden så fick liksom, om man hittade en massgrav med under 20 personer, så blev det liksom knappt rubriker i typ lokaltidningarna.
Alltså så
fruktansvärt mycket våld liksom.
Det är så vidrigt.
Och de, den här gruppen finansierar sig också då genom just att så här kidnappa boende i San Fernando. Och kräver dem på, och kräver deras familjer på lösensummor liksom. Det blir så här allt värre, och militären skickar typ dit trupper som jobbar då tillsammans med polisen, men det blir liksom, det är kaos. Och jag tror ju också typ att det finns ju också jävligt mycket korruption, och du vet liksom
såklart.
Det verkar som att liksom ganska många invånare i det här området åtminstone ser sig själva som så här, man är ganska ensam liksom. Man är väldigt utsatt och ganska ensam, och väldigt många flyr. Alltså folk lämnar typ sina hem och flyttar till andra delar av Mexiko för att det blir så farligt där.
Gud vad läskigt. Alltså förstår du?
Nej, alltså det går inte. Och du vet, de har liksom de myndigheterna så här instiftar att man inte får vara ute efter vissa tider, och det är liksom konstant terror liksom. Ja. Och det är liksom, sägs att så här, typ de flesta familjer i San Fernando har liksom förlorat någon familjemedlem till kartellen typ. Men de är också så väl etablerade i samhället att typ de flesta också känner någon som typ är, jobbar för eller är med i kartellen också. Men någon som är liksom så born and bred i San Fernando är Miriam Elizabeth Rodriguez Martinez. Hon är född 1960. Hon har en man. Jag vet faktiskt inte vad han heter. Men de får tre barn tillsammans. Louise, Azalea och Karen. Och Miriam driver en liten affär med cowboykläder och accessoarer.
Underbart.
Eller hur? Den heter,
där vill man handla.
Ja, man vill verkligen det. Den heter Rodeo Boots.
Cool.
Och hon jobbar också på liksom i USA med att typ så här ta hand om barn, så att ibland så är hon i Texas då på andra sidan gränsen och liksom passar barn och sådär. Och i samband då med liksom Los Zetas typ framfart så flyttar Louise från stan, alltså hennes son. Men Azalea och Karen bor kvar, och 2014 har Miriam separerat från sin man, men livet verkar liksom rulla på ganska så bra typ. Alltså, det är ju en extrem situation, men det är ju det som är så märkligt, tänker jag, att även alltså den här typen av fruktansvärda situationer blir en märklig jävla vardag liksom.
Ja, så jäkla start.
Vilket ju är någonting som man som typ så privilegierad som vi är typ inte kan förstå. Alltså att man liksom är så att det här konstanta skräcken bara blir en del av hur man typ måste leva sitt liv.
Nej,
liksom.
Exakt. Det blir ju väl det nya normala.
Ja, exakt. Alltså, och precis då, ja. Karen bor, hon håller på att typ avsluta sin så här skolgång, men hon hjälper också sin mamma med Rodeo Boots.
Mm-hmm.
Och den 23 januari 2014 så är Miriam i Texas och då jobbar med att ta hand om barn. Och när hon är det så är Karen då ansvarig för butiken och bor också hemma hos sin mamma. Jag är lite osäker på om hon gör det vanligtvis, men hon gör det i alla fall den här veckan för att hon typ tar hand om butiken liksom, och huset.
Mm.
Och hon är då ute och kör. Jag tror att, jag vet inte om hon är på väg till affären eller på väg tillbaka från den. Men hur som helst, hon kommer till en korsning, men när hon liksom ska köra ut i trafiken så blir hon istället prejad från två håll liksom.
Och fy, så hon blir liksom inspärrad.
Mm, exakt, och måste stanna liksom. Och i bilarna sitter då flera män med vapen som där man typ, vissa av dem går ut ur bilarna och kapar hennes bil och kör tillbaka till huset där hon bor då med sin mamma med henne kvar i bilen.
Men det var som att de hade liksom, det var verkligen henne de skulle ha.
Ja. Okay. Alltså det, så är det verkligen. Alltså de typ kartlägger sina offer liksom.
Okay.
Så att de vet vart hon bor. Liksom. Så de kör då tillbaka med de här två bilarna och i hennes bil tillbaka till deras hus och tar in henne i huset. Där binder de hennes armar och ben och sätter munkavel på henne och liksom lägger henne på vardagsrumsgolvet. Men då hörs en knackning på dörren. Det är alltså Karens morbrors bilmekaniker.
Nej.
Han är där för att han ska jobba på typ familjebilen. Och kidnapparna får ju typ panik för att det är plötsligt en till person som de absolut inte hade tänkt att ta. Så att de bara, okej, vi får ju kidnappa honom.
Men nej.
Så de tar med sig mekanikern också och Karen och kör iväg med dem. De kommer då, alltså det här är väl också typ ett tecken på, precis som du var inne på, att det är just henne de vill ha och ingen annan. För att de släpper den här mekanikern.
Aha.
Men Karen kommer då aldrig få komma hem igen.
Usch.
Så snart blir då Miriam och hennes man så här kontaktade med lösenkrav, och du vet, de första veckorna har de väldigt så här tät kontakt med kidnapparna. De så här, kidnapparna hotar dem, kräver olika saker, men kommer också så här med massa löften liksom. Så det känns som att de använder sig av lite olika metoder, och de har också kontakt med flera olika personer liksom. De säger så här, de bara, men Karen kommer få komma hem bara ni betalar lösensumman. Det finns alltså en bank i det här området som är specialiserad på att låna ut pengar till familjer vars anhöriga blivit kidnappade av kartellen.
Gud vad sjukt.
Så att de får typ ta ut ett sånt lån, och efter ett par veckor så här, efter att hon har då kidnappats, så lämnar hennes pappa av en väska med kontanter. Jag är osäker på hur mycket de krävde. I närheten av typ en, eller utanför en läkarmottagning i San Fernando. Och sen sätter han sig, som han har blivit tillsagd, på en kyrkogård för att vänta på sin dotter, för kidnapparna har lovat att lämna av henne där.
Fy.
Men hon kommer då aldrig. Och sen kräver de mer pengar. Och Miriam börjar typ så här sälja av allt hon äger. Alltså du vet, hon säljer av affären. De säljer verkligen allting de kan för att då få ihop nog med pengar. Men de luras liksom om och om igen. Alltså du vet, det är så här, det verkar också som att andra människor börjar liksom utnyttja deras situation, så att det kanske ringer folk som inte ens är kidnappare. Inte för att,
fan vad alltså, vidrigt.
Och är så här, det behövs $500 typ. Eller 500... Det behövs mer pengar för att vi ska släppa henne typ. Men att de misstänker att för att de inte har någonting med kidnappningen att göra. Men ja. De bara är såhär, ah, nej men vi betalar liksom. Det får bara vara så typ. Och vid ett tillfälle så får Miriam kontakt med en man som kallas Sama. Och hon mm-hmm. träffar alltså honom typ på en lunch.
Okay.
Och han är så här, han bara, vi har inte din dotter typ. Jag vet inte någonting om hennes kidnappning. Men vi kan hjälpa till att hitta henne för $2,000. Och Miriam typ betalar pengarna och efter en vecka så slutar han svara i telefonen när hon ringer.
Men kan folk inte vara så vidriga mot folk som redan har det så jävla vidrigt?
Alltså det är så fruktansvärt jävla sorgligt verkligen.
För det är klart att man tar alla pengar man kan komma över för att få tillbaka sitt barn.
Ja, alltså 100%. Verkligen. Och de bara fortsätter och fortsätter och fortsätter och Karen kommer aldrig hem liksom.
Nej.
Men ytterligare ett par veckor senare så säger Miriam till Azalea, hon har flyttat in hos henne, hos sin äldsta dotter då, att hon, för Karen är yngst och hon är 20 liksom, så att då, både Louise och Azalea är äldre typ. Så att hon har flyttat in, hennes mamma har flyttat in hos Azalea och hon, det är typ en morgon när hon så här kommer ner och bara säger till sin äldsta dotter så här, jag vet att vi inte kommer, att Karen inte kommer komma tillbaka, jag tror att hon redan är död.
Mm-hmm.
Och sen säger hon så här, hon bara, jag tänker inte vila innan jag får tag på dem som har gjort det här mot min dotter.
Mamma.
Jag tänker tillbringa resten av mitt liv med att jaga dem tills jag får tag på alla inblandade.
Alltså, gud, jag känner också, om någon skulle göra något med sig, jag bara, I will hunt you down
and kick your ass. Och det här är alltså vad hon kommer typ ägna de kommande 3 åren åt. Alltså att jaga rätt på de här fucking jävla personerna som har tagit deras dotter. Och hon börjar då med att förhöra den här mekanikern som har kidnappats tillsammans med Karen och sen släppts. Och han berättar att den här mannen Sama som hon har träffat på lunchen, han har varit med under kidnappningen.
Okay.
Så han har ändå suttit typ mitt emot henne och bara, nej, jag har ingen aning men jag kan hjälpa dig att hitta henne typ. Och hon börjar då tillbringa jättemycket tid på Facebook. Och hon börjar liksom med att så här kolla igenom alla Karens konton och du vet alla hennes kompisars konton och du vet alla bilder och bara letar. Och till slut så hittar hon en bild där den här mannen är taggad.
Aha.
Och han står då på den här bilden med en kvinna som han verkar liksom, som han står liksom nära typ. Och den här kvinnan har på den här bilden på sig en uniform från en glasskiosk.
Okay.
Och den här glasskiosken ligger typ 2 timmar från där Miriam bor. Mm-hmm. Och hon börjar köra dit varje dag.
Okay.
Och tar liksom reda på vad den här kvinnan har för liksom timmar, hur hon jobbar. Så varje dag när hon går av sitt skift typ, så är liksom, ligger hon i bakhåll och spanar. Och en dag får hon då se Sama komma och hämta henne.
Okej. Okay.
Sen följer hon efter dem för det visar sig att de är ihop och de bor tillsammans.
Kommer hon kidnappa hans tjej?
Nej. Absolut inte. Hon är otrolig. Hon
men jag inte, hade kanske gjort det.
Men hon är inte för den typen av hämnd. Hon är för liksom rättvisa. Typ.
Okay.
Du däremot.
Jag med.
Nej men så att hon vet nu då vart han bor. Och hon vet att han kallas för Sama. Men hon vet om att så här, polisen kommer inte hjälpa mig om jag inte har allt. Liksom. Så att hon har ju träffat honom. Så det är ett problem. Alltså han kan ju känna igen henne.
Ja.
Om hon kommer nära. Så hon klipper av sig håret, färgar det klarrött. Sen är det så att hon har typ jobbat för regeringen på något sätt eller för myndigheterna. Hon har kvar alltså, en gammal
kvinna.
Typ, ah, nej, men hon är otrolig. Hon har kvar någon gammal uniform från den tiden.
Mm-hmm.
Hon sätter på sin uniform, sen tillbringar hon en hel dag med att genomföra en fejkad undersökning i deras grannområde.
Ah, smart.
Så hon knackar dörr bland alla deras dörrar och typ ställer alla deras grannar och typ ställer en massa frågor till dem.
Shit.
För att då till slut utan att väcka misstankar ska kunna knacka på hemma hos Sama och hans tjej.
Okay.
Och samla information även om dem. Alltså inte hon världens coolaste person.
Jo, alltså 100%.
Och hon när hon har samlat ihop det här så tar hon liksom så här, hon har ju ögonvittnen från mekaniken och du vet hon har liksom börjat leta upp fler Facebookbilder där han är typ tillsammans med andra kända kartellmedlemmar. Hon har liksom byggt en, alltså verkligen, hon börjar bygga typ ett bevisunderlag. Och hon vet vart han bor, hon vet vad han heter och allting. Sen går hon till polisen.
Shit.
Ingen vill hjälpa henne.
Är det sant?
Alltså hon försöker med typ den lokala polisen, du vet den regionala polisen, den nationella polisen. Alltså hon knackar på dörr efter dörr efter dörr och alla bara smäller igen dörren i ansiktet på henne.
Men gud.
Och jag tänker att som sagt det är säkert delvis en aspekt att typ de är nog också rädda för kartellen. Ja. Man vill inte sätta sig upp mot dem, men också att det säkert finns jättemycket korruption liksom. Till slut så får hon napp hos en polis som faktiskt kommer hjälpa henne och som kommer hjälpa henne att gripa olika kartellmedlemmar som har varit delaktiga i Karens kidnappning. Han beskriver att så här, den delen av hans arbetsliv som min karriärs största privilegium.
Wow.
Och sen så kan man då gripa samma.
Shit.
Han, det verkar som att han flyr först och lämnar stan, men sen men han blir hittad igen i Louise, alltså Miriams sons butik i en annan stad. När han är där och provar hattar.
Men gud.
Så Louise typ bara, det där är fan han. Och börjar typ följa efter honom. Och så kan de ringa polisen så de tar honom.
Men gud, vad weird.
Ja, verkligen. I förhör då så berättar han om att typ, han ger namnet på några andra gängmedlemmar som har varit med under Karens kidnappning. Så att de polisen kan typ gripa ytterligare ett par stycken. Och under förhöret med en av dem så är Miriam på polisstationen. Alltså hon kör. Hon kör på. Och den här killen, han är bara 18 år.
Oj.
Och han säger att han, alltså under det här förhöret så säger han att han är hungrig. Och när Miriam hör det så ger hon honom, alltså uppenbarligen går hon in i förhörsrummet, jag vet inte riktigt hur det går till, men hon ger i alla fall honom en bit friterad kyckling som hon typ har med sig och äter.
Och i det har hon lagt sanningsserum.
Nej, nej, hon bara gör det som en omtänksamhetsgrej.
Okej, okej, okej.
Och sen, alltså ni har så olika approach.
Ja, men undrar vilken som hade gått snabbast.
Vet du vad, det här går så bra. För att hon ger honom kycklingen och sen går hon och köper en cola till honom. Och polisen bara, varför gjorde du det? Typ, han är delaktig i kidnappningen av din dotter. Och då säger han, säger hon att, för han är fortfarande ett barn och jag är fortfarande en mamma.
Fint.
Och efter det är antagligen typ lite skakad av att hon har gjort det mot honom, så säger han, alltså erkänner han att han har varit delaktig och att han kan ta polisen till gården där de kommer hitta rester av Karen men också fler offer för kidnappningar som kartellen utfört. Och Miriam får alltså följa med dem till den här gården. Vilket inte känns som en bra grej. Nej. Och i så här, det är liksom en övergiven gård som också typ, det har varit en shootout där mellan polisen och kartellen typ några månader tidigare liksom. Och de har typ övergivit, alltså de har lämnat liksom området sen. Och det är liksom totalt kaos på den här gården. Men i kaoset och liksom skräpet så hittar hon en scarf som tillhört Karen. Och även typ en bilkudde som har varit i hennes bil liksom. Och till slut så kan man hitta, först så säger undersökningen att man inte kan konstatera att det finns ben från Karen där. Men då kräver typ Miriam att de ska göra en till undersökning. Och då kan man koppla ett visst ben till henne då liksom.
Puh.
Ja, det är så hemskt. Och Miriam är så här, ja, nu får vi i alla fall någonting att begrava liksom. Men hon tänker ju fortsätta och hitta samtliga involverade i mordet på hennes dotter. Flera av dem som har varit med sitter i fängelse eller är döda, men några av dem har typ lämnat San Fernando och så här bytt liv typ. Det är någon taxichaufför, det är någon som har blivit så born again Christian, det är någon som är blomsterförsäljare, någon är typ nanny. Alltså det är liksom, de har gått vidare till andra saker liksom. De har så här bytt liv, flyttat till helt andra delar av Mexiko. Men Miriam kommer jaga dem en efter en.
Yes, she will.
Du vet, hon byter frisyrer, skaffar nya hårfärger, har förklädnader, ligger i bakhåll. Alltså, det är så här, hon spionerar i veckor liksom. Och ganska ofta gör hon just det här som hon gjorde i början typ. Hon hittar dem på Facebook, typ tar, hittar någon liksom så här, någon plats som de brukar vara på, och sen så kan hon inte, alltså det är liksom, hon är väldigt metodisk typ.
Ja.
Hon typ kan så här lokalisera deras familjemedlemmar, kanske typ så prata med en gammal mormor. Hon typ går till deras så här kyrkor. Hon skaffar sig ett gäng falska ID-kort. Alltså det är verkligen så här full-blown privatdetektiv, men liksom en mamma som är ute efter rättvisa för sin dotters, för mordet på sin dotter liksom. Alltså rättvisa, rättvisa, det kommer ju, går ju inte. Men liksom, det är så jävla jävla starkt liksom.
Otroligt.
Så varje gång hon hittat bevis när man har adress för en ny gärningsman, så lämnar hon det över det till polisen. Och hon kommer alltså spåra 10 kartellmedlemmar över hela Mexiko. Och se, på egen hand se till att de grips och döms.
Shit. Ändå mäktigt.
Alltså det är så jävla jävla mäktigt. Och det är så här, hon är typ 47 år gammal kvinna som bara så här, det här är mitt liv nu liksom. Och det är ju extremt farligt det här livet. Alltså hon har ju liksom gjort någonting som man bara vet, alltså det gör man inte. Hon har gett sig på kartellen. Hon startar också en organisation för familjemedlemmar, alltså anhöriga till kidnappningsoffer och mordoffer liksom. Och organisationen heter Collectivo de Dessa Parecidos. Och hon blir liksom aktivist för de här anhöriga liksom. Hon talar offentligt om att så här, myndigheterna måste göra mer och inte ignorera de här fallen. Och hon är verkligen med och förändrar San Fernando typ.
Fan vad coolt.
Och när hon så här blir ifrågasatt, eller när hennes vänner är så här, men du, har du verkligen tänkt igenom vad du gör liksom? När du typ du startat upp krig med kartellen, så säger hon, jag bryr mig inte om de dödar mig, jag dog dagen de dödade min dotter.
Nä.
2017 bor Miriam med sin man tillsammans i deras gamla hus San Fernando, så de har flyttat ihop igen.
Okay.
Och hon nås då i mars 2017 av illavarslande nyheter. 2 dussin fångar har flytt från fängelset i Ciudad Victoria. Där sitter alltså samtliga som har dömts på grund av hennes arbete för mordet, och alltså som har liksom begått eller varit delaktig i mordet på Karen. Och hon tar då kontakt med polisen och liksom med myndigheterna och ber om att få beskydd, för att hon är så här, ja uppenbarligen kommer de ju bara arga på mig typ. Men de säger, de bara, nej tyvärr, vi kommer inte ge dig så här några beväpnade vakter, men vi kan typ skicka patruller utanför ditt hus ibland.
Men gud.
Den 10 maj 2017 vid 20:10 på kvällen så är Miriam på väg hem efter ännu ett spaningsuppdrag. Och hon är, hon har liksom parkerat sin bil utanför sitt hus och är på väg liksom till dörren. Hon har bara en månad tidigare brutit foten när hon har typ jagat en misstänkt liksom. Så att hon liksom går lite sakta framåt sin dörr när en vit Nissan stannar bakom henne, och i bilen sitter då flera män. Åtminstone 2 av dem har rymt från det här fängelset i Victoria Ciudad. Och de skjuter Miriam med 13 rundor.
Jävlar.
Och hon dör på vägen till sjukhuset. Och Miriam Elizabeth Rodriguez Martinez blir då 50 år gammal.
Fy fan vad sorgligt.
3 personer misstänks för mordet på Miriam, och man kan liksom snart gripa dem då. 2 av dem kommer dömas för sin delaktighet. Det är Alfredo Misael som äger bilen, och han döms till 10 år. Och Erik Leonel, han döms till 15 år. Hennes anhöriga är förstås super super arga liksom, av över hur korta straffen är liksom. Den sista som misstänks heter Juan Manuel Alvarado, och han dödas av polisen i samband med gripandet. Det finns fler misstänkta, för att de här är ju då misstänkta för att ha utfört mordet, men man tror inte att det är de som beställde det, utan man tror att de typ fick uppdrag att så här, av folk som är kvar i fängelset i Victoria Ciudad, att ta sig ur fängelset. Och sen, alltså, det var liksom, deras uppdrag var att mörda Miriam.
Okay.
Och Miriams son har då har försökt hålla ihop den här organisationen som har liksom, han blir så himla viktig och gjorde så mycket gott i San Fernando, men det har liksom varit väldigt svårt utan hans mamma typ. Den är ju extremt förknippad med henne, hon var så himla stark och tydlig röst liksom. Och hon kan då begravas tillsammans med de liksom benrester man har fått hem från Karen. Och på torget i San Fernando så placerar man en minnesplakett för henne. Liksom.
Gud vad sorgligt.
Och stan har liksom de senaste åren typ lugnat sig en hel del. Men bara tidigare i år så kidnappades och mördades en 14-årig pojke som hette Luciano Lille på ett sätt som liknade Karens kidnappning väldigt mycket. Och det gav liksom, satte återigen San Fernando i strålkastan för den här typen av fruktansvärd brottslighet. Liksom. Och hans familj kämpade också jättemycket och hade mycket, liksom, organiserade mycket så här, du vet, demonstrationer och sånt. Men han, även han hittades mördad. Den 13 december i år, så precis nu för bara några veckor sedan, eller den 13 december förra året, 2020, publicerade New York Times en long read av Assam Ahmed, och den har rubriken She Stalked Her Daughter's Killers Across Mexico, One by One. Och den beskriver både Miriams och liksom Lucianos familjs arbete. Så både Lucianos, alltså hans fall och även Karens fall liksom. Den är verkligen jättebra. Du kommer få länka den i gruppen, och den är också min huvudsakliga källa. Men jag har också läst en artikel på Adonde Van Los Desaparecidos, som väl är organisationen som hon startade, och en på Animal Politico, båda skrivna av Carlos Manuel Juarez. Sen har jag läst på wearemitu.com som är skrivna av Crystal Mesa, en från insider.com av Naina Bardwai, samt ett gäng olika Wikipedia-artiklar. Och det var då Karen och Miriam Rodriguez Martinez.
Otroligt stark historia.
Eller hur?
Otroligt.
Alltså, mammor va?
Alltså, jag vill inte liksom honk my own horn, men ja, mammor.
Jag tyckte, jag blev så jävla tagen av det här.
Ja, det var otroligt verkligen. Oh. Väldigt hemskt och väldigt sorgligt och väldigt fint och allt sånt där.
Ja, och just det här att det liksom är den här liksom kvinnan som verkligen, alltså så här, du vet, jagar misstänkta och typ brottar ner dem och liksom är så här, typ hon har skaffat sig en pistol och bara så här, don't move. Alltså verkligen.
Men alltså, jag tänker verkligen på typ det som min mamma alltid sa när jag var liten, att hon bara, jag skulle välta en bil typ för dig. Alltså att man får sån styrka som man typ inte trodde man hade, och typ att man får så här, att man blir kapabel att göra saker man inte visste att man kunde, typ för ens barn. Alltså, och jag, alltså det verkar vara, det är så jävla mäktigt på något
sätt. Ja, det är så jävla mäktigt. Och det är tänk då att den här
djurisk instinkt, alltså, nej, nu ska jag hitta alla dem och jag är typ inte rädd. Jag kommer fälla dem, jag kommer lägga sanningsserum i deras Coca-Cola burk även om det inte står smesen i källan.
Nej, men alltså, är väldigt mäktigt. Och typ att hennes, alltså allt det hon gjorde, allt det arbete hon gjorde för Karen också fick så mycket värde för så jävla många andra familjer med liksom. Att det gav dem styrka och liksom att hon kunde föra deras talan i typ ett samhälle eller där de inte fick någon hjälp liksom.
Nej, väldigt hemskt, men tack för att du berättade den historien.
Och tack för att du berättade din historia innan.
Tack så mycket till oss båda två.
Och tack för att ni har lyssnat. Och önska fall på Instagram @sandellanna@karinlondre. Gå med i Facebookgruppen Mord mot mord podcast.
Ja.
Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi absolut.
Bra.
Det blir kul.
Det blir kul. Hej! Bra.
Hej, hej!
Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig, så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig Hemförsäkring. Ett klick bort.